Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vet du om att det finns snart 100 avsnitt av Inredningspodden som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur? Jag som driver podden är Johanna Hylander och det är jätteroligt när du hör av dig med önskemål på ämnen och gäster. Och det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inrednings_podden. Och kom också ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt. Och ge hemskt gärna ett betyg och en recension. Men nu är det dags för veckans gäst. Han pluggade på arkitektutbildningen i 3 år men började göra allt fler inredningsuppdrag vid sidan av studierna. Och till sist så började han forma egna möbler och hoppade av studierna. När hans spegel Curvy Mirror började synas i sociala medier över hela världen hos stora stjärnor, ja då var succén ett faktum. Vogue Australia har skrivit om honom och han har precis blivit tilldelad Elle Deco Design Awards pris i kategorin Årets blickfång. Välkommen till Inredningspodden, Gustav Westman.
Ja, men tack så mycket, Johanna. Välkommen till vårt kontor, får jag säga då.
Ja, men tack. Alltså, det här var ju, jag sa det till dig innan, att jag måste få köpa någonting av det här.
Ja, det är bara att välja här.
Ja, det är som en godisaffär.
Ja, det är kanske lite mycket färg, eller vad tycker du?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Även om golvet är röd och vitrandigt.
Ja.
Bordet är grönt.
Bordet är grönt, ja. Väggen är gul. Det är för mycket.
Tycker
Nej, men
det du
blir det? Så när det är liksom, vad är vi, fem, sex personer som ska försöka liksom komma överens. Fem, sex färgstarka personer som ska försöka komma överens om hur det ska se ut. Då blir det så här.
Jag hittade inte hit först för att när jag såg så här, nej men vänta nu, Annika Eklund, Hobnob.
Ja.
De har ju varit gäster i podden innan.
Stämmer bra. Ja, men vi delar kontoret med Hobnob-tjejerna och Annika Eklund har en fotostudio här då. Men vi har ju inte någon skylt då, eftersom att vi kan inte bestämma, liksom komma överens om något typsnitt. Så vi behöver inte beställa någon skylt. Men det kommer.
Mm. Det är lite jobbigt när man är i designvärlden.
Ja, verkligen.
Du hoppade ju av arkitektutbildningen efter att du gjorde din praktik och började rita möbler.
Mm.
Den är lite udda. Men förra året blev det ju liksom en total succé för ditt företag. Men hur kommer det sig att du hoppade av?
Det är nog olika. Alltså att jag väl hoppade av till slut är nog liksom väldigt många olika faktorer. Och framförallt att jag fick lite projekt som jag kände att jag behövde passa på. Alltså ta vara på den chansen.
Hur många år hann du gå?
3. Jag gjorde kandidaten och det är så ganska vanligt att man går 3 år på arkitekt och sen tar 1 år praktik. Och liksom så här. Det är väldigt utmattande att gå arkitekt, så det kan vara skönt att få en liten paus. Alltså så här, rent mentalt så känns det fortfarande som att jag har en paus från arkitektutbildningen. Liksom. Att jag bara fortsätter skjuta upp den pausen. Det känns lite overkligt att jag gör det jag gör nu. Men realistiskt sett så kommer jag nog aldrig gå tillbaka då.
Är du säker?
Ja. Jo men det är jag faktiskt. Jag kommer säkert hålla på med arkitektur framöver, men att börja plugga igen känns krångligt liksom. De mina kompisar som jag pluggar med, de tar ju examen nu, så att det gör jag nog inte. Men sen ska jag också säga att jag, alltså när jag väl började med möbler så kändes det verkligen som att det var mer min grej. Jag insåg väl kanske framförallt under praktikåret hur tufft det är att vara arkitekt och hur liksom, alltså det är så komplicerat och krävs så himla mycket av en arkitekt för att hen ska bli bra på det yrket. Så att jag kände väl att det kanske var några grejer som fattades för att jag skulle kunna lyckas med det. Men det vet man ju kanske.
Det blev ju väldigt lyckosamt.
Ja.
Men du, när du säger att det kom in uppdrag. Du började ju med att göra inredningsuppdrag. För bland annat Daniel Redgert och den jättekända influensen Margot Dietz.
Mm.
Och då gjorde du deras kontor. Mm. Hur kom det sig?
Ja, alltså det första kontoret som jag gjorde där, det kom väl sig egentligen, alltså det kom lite från, det gjorde jag faktiskt sommaren innan jag praktiserade. Så det var liksom emellan plugget och praktiken. Och ja, men stora anledningen var väl egentligen när alla skulle visa upp sina kandidatarbeten och man skulle söka praktik. Och det kändes som att man var så himla maktlös i hela den här, vad man ska ta vägen någonstans och hur man ska få ut sin design och sitt kreativa skapande. Så att jag kände att jag behövde liksom lite egna projekt. Jag behövde något annorlunda. Så att jag började ju höra, och det här har jag alltid gjort, liksom hört av mig till olika företag och sagt att jag ska jobba hos er och jag ska göra projekt. Alltså när jag pluggade i Göteborg så hade jag så att liksom någon slags PDF, jag skrev ut ett papper som jag gick runt och delade ut till kaféer som jag tyckte var fula för att de skulle så ta hjälp av mig. Ingen som nappade, men ja, Daniel Redgert nappade till slut och det var i någon...
Förlåt, sa du då att du har så fult kontor? Så att...
Nej, det sa jag inte. Det sa, åh vad fint, det kan bli finare. Jag vet inte. Ja. Men Daniel Redgert och Margot hade en podd, så tror jag det var, som min roomie dåvarande roomie Emilia lyssnade på i Göteborg. Och där hade de sagt att de har skaffat ett kontor och behövde hjälp med inredningen. Så då gjorde jag som jag alltid gör när jag hör något sånt där, att då liksom satte jag ihop någon slags moodboard och liksom hittade på någonting och skickade iväg till Daniel. Och han svarade, vilket var liksom ganska konstigt då, för att de flesta brukar ju inte svara liksom. Och han tyckte det var jättefint, men tyckte allt såg alldeles för dyrt ut. Så då sa jag väl ihop något att det var bara lite fina bilder, det var inte så jag tänkte. Och så, ja. Och sen till slut så fick jag göra det då. Det var egentligen, alltså det blev väl, sen blev det tyst från honom kan man säga. Och då skickade jag ett mail och skrev, jag ska upp till Stockholm imorgon, kan jag inte komma förbi och typ säga hej? Och då sa han, jo det kan du göra. Och då var ju problemet att jag skulle inte till Stockholm. Så att då fick jag åka till Stockholm. Och liksom hoppade av, liksom fick hoppa en skoldag. Men det var det värt. Bodde på golvet hos min kompis Elin. Och så gick jag dit, var jättenervös. Träffade Daniel Redgert och sen träffade jag Margot Dietz. Vilket ju kändes som helt galet att få träffa en riktig kändis. Men ja. Ja, men sen gjorde jag det projektet. Och det blev väl... Det blev ju vad det blev liksom. Det var inget jättebra projekt, men jag lärde mig extremt mycket och fick börja liksom rita några möbler.
Men hade du redan då din liksom möbelkollektion klar?
Nej.
Till det vi ser runt om oss nu?
Nej, absolut inte. Det är liksom, hela det uttrycket byggdes ju upp. Eller så, jag har ju alltid hållit på med liksom skissat och byggt saker hemma och liksom den här kreativa grejen, men hela det här att liksom ta hand om ett helt inredningsprojekt och rita möbler, det var ju helt nytt. Och det var ju vissa möbler som jag gjorde till det där kontoret som var, alltså jag träffade Daniel nu i veckan faktiskt för första gången på väldigt länge, och då liksom började han prata om den här en bänk som jag gjorde till deras kök, och han frågade om jag kommer ihåg den här bänken som han då kallar för självmordsbänken, för att den hade så dålig konstruktion och var så dåligt byggd så att man satte sig liksom på den med livet som insats. Men ja, men okay. Den var väldigt fin.
Ja, fint. Han kanske köper en ny bänk nu då?
Ja, alltså någonting rätt gjorde jag ju, för att jag har ju fått fortsätta jobba med dem och han har rekommenderat mig till andra projekt och sådär, så att ja.
Men för det lilla fåtal nu som lyssnar som inte känner till dig.
Mm.
Hur beskriver du din stil?
Alltså det uppenbara är liksom att det är så här lekfullt och färgglatt liksom och sådär. Men sen så tycker jag att min stil är, även om den tar plats och är uttrycksfull, så är den ändå ganska enkel och... den är väldigt tydlig i sin design. Alltså det är väldigt få element. Är det ett bord med runda kanter, så är det liksom bara det. Det är runda ben, det är rund bordsskiva och spegeln med den kurviga ramen. Det är liksom, jag lägger inte till utan jag skalar hellre av och liksom försöker alltid hålla mig 100% till någon slags grundidé och grundtanke med designen. Brukar oftast bara jobba med ett material, en färg, för att liksom, ja, få designen så tydlig som möjligt på något sätt.
Kände du direkt när du började rita möbler att det här är jag bra på, det här är, tycker jag är jättekul? Eller har du varit
alltså, alltså det där går ju i vågor jättemycket upp och ner. Jag tror att i början så var jag nog väldigt så här naiv och liksom tyckte att det här är väl, det är inte så svårt liksom. Ja, men det går upp och ner. Alltså, självförtroendet, ja, det kanske, ja, jo, men kanske.
Liksom var så här, för jag menar, du hoppade ju av arkitekt och kände att det var inte rätt.
Mm.
Så jag tänkte om du kände att det här, ja, men det här är min grej.
Jo, men absolut, så är det ju. Men det har jag alltid känt liksom. Sen så har jag haft jättesvårt att liksom komma fram till vad inom kreativt skapande ska vara, liksom, ska vara min sak. Alltså, kläder, möbler, arkitekt. Men sen så kan man väl säga att mina så här stora liksom barndomsidoler är de som här gamla danskarna. Liksom, ja, men Arne Jacobsen och ja, hela det gänget. Och de var ju arkitekter och ritade möbler. Så att då kände jag väl att då kan jag ju plugga arkitekt. Och så kan jag ändå rita möbler. Och, ja, så det var lite så det blev. Lättare att skala ner från arkitekt till möbler än att göra tvärtom.
Mm, smart. Du, med det här med färg, vi sitter ju här nu som vi sa, väldigt mycket färg runt oss. Vad, liksom, vad har du för relation till färg? Är det viktigt eller kommer vi få se en Gustav Westman-kollektion som är liksom det här beige, svart, grå?
Mm. Alltså jag fattar att man, när man till exempel går in på min Instagram och ser, då får man väl en smocka i ansiktet av all färg liksom. Men jag har ju liksom nedtonade saker också, mycket i trä och mycket i... Ja, men jag har ju bärs och vitt och liksom sånt också. Men just nu tror jag att jag är inne i en period där jag, så här, men, alltså jag älskar färg. Liksom. Jag tycker att det är så himla kul. Och vi har liksom diskussioner här på kontoret. Att så här, ska vi testa nya färger? Eller ska vi hålla oss till de vi har? Och det kommer ju kunder som vill ha, liksom, jag vill ha den här färgen. Och jag vill alltid tacka ja till alla färger. För jag vill liksom, jag är inne i en sån process där man liksom vill... Ja, men om någon vill se en ny färg på spegeln så tycker jag att det bara är kul. För det vill jag också göra liksom. Så att...
Okej. Okay. Så därmed sagt så kommer vi att se hela liksom, paletten.
Ja, men kanske att vi får gå igenom hela paletten tills... och när vi har gått igenom den, då kanske det blir en sån sval kollektion.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte den här spegeln som vi ser här, som jag ser runt mig nu på flera färger. Den kallar ju du för Curvy Mirror. Mm. Och den har ju liksom synts hos så här superstjärnor i sociala medievärlden. Och den finns väl över hela världen nu?
Ja, i princip i hela världen finns det något exemplar.
Ja, vi behöver inte säga vilka kändisar. Men det är väldigt många kända.
Mm.
Men när man skapar en sån här framgång som du har gjort.
Mm.
Då kommer ju också kopiorna automatiskt.
Mm.
Hur känner du inför det?
Alltså mitt förhållande till hela den här kopieringsgrejen har verkligen utvecklats under det senaste året. Och jag tror att i början var jag nog mer, liksom, mer militant, eller vad man säger, i mina åsikter. Att det är helt fel och man blev liksom arg när någon... Alltså, hela den här grejen, om jag såg någon som gjorde så do it yourself så kunde jag liksom kommentera. Eller om jag såg ett stort företag som... Jag tyckte kanske kopierade mig eller någonting så liksom visade jag upp det. Men jag tror att jag har fått en, liksom, en liten annan, ja, men en liten annan känsla för det nu. Och för det första så får jag ju inse att min design är liksom, jag, den här spegeln med en kurvig ram till exempel. Jag förstår ju att det är så här, jag är inte först i världshistorien att göra en spegel med en kurvig ram. Och det är inte det som är själva poängen med designen egentligen, utan det är ju kontexten jag sätter den i, vilka färger, exakt den här liksom boxen bakåt och hela den här. Och det är ju min grej med spegeln. Och sen så kanske någon annan plockar upp den idén eller inspireras och gör något liknande, men liksom har sin egen touch på det. Och det tycker jag bara är kul, liksom, att man kan inspirera andra. Och sen så, det finns en jättestor, den här do-it-yourself-grejen. Och framförallt till exempel på TikTok är det ju jättestort liksom, att göra en egen sån här spegel.
Hur gör du då?
Vad sa du?
Hur reagerar du då? Går du in och...
Nej, alltså jag tycker... Alltså jag blir nog... Jag tycker det är ganska fint typ. Att, alltså för det första så handlar det om... den här enkelheten som jag vill uppnå i min design. Att det svåra är ju ofta kanske att göra det enkla. Och har man lyckats göra någonting som är så enkelt att en annan person som ser den på andra sidan liksom jorden kan ställa sig i ett garage och göra en likadan. Det är, alltså, det är klart att det är både och, men det är ju någonting fint i det. Sen så har jag också full respekt för att jättemånga som tycker om mina saker och som vad ska man säga? De som gillar det jag gör, liksom, jag förstår att alla de här personerna kan inte beställa en egen möbel av mig. Och då är det väl jättebra att de kan skapa sin något eget hemma.
Bygga sin egen spegel.
Sen så tycker jag att det är tråkigt när man gör exakt likadant. Det är väl roligare att kanske inspireras och utveckla designen då.
Mm. Du får göra sådana här do-it-yourself-kit och sälja.
Ja, jag vet inte. De klarar bra
för TikTok-publiken.
Ja, TikTok.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du, idag är det ju, det har gått otroligt fort, men idag har du ju fler anställda också.
Mm.
Och jag tänkte det där med just att ni anlitar ju då snickerier i Sverige som bygger möblerna. Mm. Men bygger du själv någonting?
Prototypstadiet så bygger vi jättemycket själva, och det är ju liksom, det är smått och stort liksom, det gör vi ju. Sen så har vi haft vissa projekt som, där det kanske mer handlar om att testa nya material och få möjlighet till att utveckla sin design på det sättet, och där bygger jag ju själv. Till exempel gjorde jag ett projekt med Halebop nu som gick ut på att upcyclade gamla möbler och gjorde möbler i återvunnet papper kan man säga. Och det gjorde jag ju själv och sådär. Men jag är ingen fin snickare liksom, så att då känns det härligare att lämna över det till någon som är riktigt duktig på det.
Ja.
Det finns så otroligt bra hantverk runt om i landet.
Jag tänkte på det du sa med Halebop. Under det här året som har varit nu så har du gjort samarbeten med stora svenska företag som Halebop och Genetricoa och en del andra företag. Hur tycker du det funkar? För då skapar du inredningar till dem.
Mm. Nej, men det funkar på ett sätt tycker jag att det är lättare att göra projekt åt andra. För då finns det så tydliga förutsättningar. Det finns liksom en plats och kanske ett brand att förhålla sig till. Så att designen är liksom, eller vad man kan skapa är liksom ganska snävt från början. Det är mycket svårare att skapa till sig själv tycker jag, så att det är inte så svårt tycker jag.
Men säger du, det känns som du tycker att det är roligt med allt just nu, eller säger du nej till någonting?
Men nu säger vi nej. Nej, men det har väl varit typ tills nu som vi har tackat ja till allt. Eller jag har tackat ja till allt. Men nu blir det liksom lite paus. Liksom. Och, så att, absolut. Jag gillar inte att tacka nej heller, så då kanske jag säger så. Inte just nu, men...
De andra får säga nej.
Ja, det får de göra. Men kanske hör av dem. Hör av nästa vecka, hör av nästa vecka.
Är det någonting som du känner att det här är ju någonting som jag verkligen kommer att göra i framtiden? Alltså jag tänker på hus, sa du. Mm. Kanske bygger ett hus.
Mm. Absolut, jag vill jättegärna utforska liksom, arkitekturdelen mer. Men även skala upp design och interiörprojekten. Och, ja, men liksom ett drömprojekt är ju att få göra ett hotell till exempel.
Jaha.
Och liksom specialrita möbler och sådär.
Mm-hmm.
Så det är väldigt gärna jag vill göra.
Vart ska det hotellet vara helst?
Jag vet inte. Alltså man vill ju typ så säga Paris eller någonting. Men alltså jag hade gärna kunnat göra ett hotell i Borås. För det jag tycker att de hade behövt ett riktigt härligt hotell.
Det har jag ju erfarit. När jag skulle bo på hotell i Borås och spela in.
Ja, det var inte så lätt kanske.
Nej, det var inte så lätt.
Vi ska inte klanka ner på dem. Men...
Nej, men det är nog kanske inte så lätt. Och det är inte så lätt att hitta heller.
Nej.
När man googlar runt direkt. Nej. Och se.
Nej, men det är mycket stora hotell i Borås. Men man hade nog behövt ett lite mindre sådär.
Ja, så vi kastar ut en lyssnarkrok.
Ja, verkligen.
Ifall någon känner att det här är något som vi vill göra. Men du, när du har så här många projekt som du har berättat om nu, hur får du inspiration till att hålla igång så många projekt?
Alltså hittills har det, alltså att hitta inspiration är inte min, det är inte min akilleshäl liksom. Jag tycker att det är som jag har haft ackumulerad liksom någon slags bomb av massa olika konstiga idéer som jag bara vill göra. Så att jag, det är väl därför vi också har tackat ja till allting. Det finns så mycket jag vill göra. Så att ja, just inspirationsdelen, det är inga konstigheter. Jag vet inte hur jag hittar inspiration heller, utan det kanske handlar mer om saker jag behöver göra socialt och sådär för att liksom hålla mig kreativ.
Ja, men det har ju varit ett sjukt intensivt år för dig. 1,5 år.
Mm.
Då det måste ju ha varit ett tempo som har varit extra.
Mm. Alltså det är klart att det har varit väldigt mycket jobb. Men samtidigt så gör jag ju det jag älskar. Liksom. Så det är inget problem att sitta varje vaken timma hela veckan. Liksom. Men sen så tror jag, alltså helt ärligt så jag tog hjälp av min kompis Petter. Ganska tidigt när jag insåg att jag hade massa projekt och folk som ville köpa våra möbler. Så att, och vi kompletterar varandra extremt bra, så att det är nog det. Att jag har kunnat fokusera på det som jag är bra på, så har han tagit det andra.
Smart. Du är uppvuxen i Dalsjöfors som vi pratade om utanför Borås med föräldrar som... älskar danska möbler.
Mm.
Och en mamma som har ett jättekult Instagramkonto, tyckte jag.
Ja.
Ulrika Westman.
Mm,
där, hon, ja, där hon visar upp både sin inredning och din inredning. Men hur har din uppväxt påverkat dig och din stil?
Mm. Jag ska bara säga att hon visar upp min inredning, det är mitt fel. För att jag tvingar dem att ha mina möbler där. Jag vet inte hur det ser ut annars. Men det, alltså, att det intresset kommer framförallt från min mamma då, som är jätteintresserad av design och designhistoria och hela den här biten, arkitektur. Det är klart att det har påverkat mig extremt mycket. Och ja, men om vi har varit någonstans och liksom varit ute och res, så har det alltid varit liksom, vårat mål på något sätt. Att vi ska besöka den här platsen eller byggnaden eller det här kaféet eller den här inredningsbutiken och liksom det här, eller museum liksom. Alltså det har varit så, det har inte varit något val egentligen.
Du har fått hänga på.
Jag har fått hänga på. Mm. Och sen så är ju Dalsjöfors då som plats är ju en gammal textilort som där är. Den stora byggnaden i mitten är den gamla textilfabriken, Almedals fabriker. Och hela det här företagandet och designintresset kommer ju mycket ifrån liksom... det kommer med födseln, eller vad säger man, i den platsen av Sverige. Så att det är klart att det har påverkat mig jättemycket.
Det här med textil, är det någonting som du också, eftersom det är som textilbälte kan man kalla det?
Ja, absolut.
Är det någonting som du också känner att det vill jag också utveckla?
Alltså, jag hade jättegärna gjort en, liksom någon slags samarbete med något klädföretag och gjort någon kollektion, alltså något sånt där, liksom något enklare. Det hade varit så kul, men annars kanske inte så ändå.
Säger du nej till?
Ja, jag säger nog nej till att göra något eget sådär med kläder, men vi får se, kanske.
Från starten av ditt företag så har du ju fått olika, du har ju fått väldigt mycket, många har ju skrivit om dig. Och bland annat fick du pris som i Eldecor Design Awards. Och sen skrev Vogue Australia om dig också. Mm. Det måste ju ha varit supercoolt.
Ja, det var inte.
Vad är det som har varit viktigast, vad är det som har hjälpt dig mest, om man säger marknadsföringsmässigt?
Alltså rent marknadsföringsmässigt, så det som jag har haft liksom turen är ju att det är väldigt många profiler som har tyckt om mina saker och köpt mina saker, och det är ju ödmjuk inför att den möjligheten som det har gett. Så att det är väl det.
Märker du av det att när en jättestor, ska vi ta, amerikansk stjärna säger vi, skriver om dig, är det liksom det som har hjälpt dig i karriären mest?
Alltså det är väldigt svårt att säga liksom, men det är väl klart att det har varit jättebra för mig och superkul liksom. Och sen har jag ju liksom valt att vara, liksom, fokusera på sociala medier och synas där, så att det går väl lätt ut, det är liksom, man får ju hjälp av dem, men sen så handlar det väl också om att lägga mycket fokus på det själv så att folk stannar kvar eller sådär.
Ja, men är det liksom, just din spegel har ju varit en stor säljare.
Mm.
Är det den fortfarande, märker du att de som har köpt spegeln sen, kommer de tillbaka och köper hela?
Alltså det är nog för tidigt att säga kanske. Jag tror att de som köpte spegeln i början är väl liksom en typ av person som är en sån väldigt early adopter liksom, och de personerna kanske, de är väl på något annat nu kan jag tänka mig. De har liksom gått vidare, men ja, men vissa, absolut, vissa personer har man ju märkt är liksom, ja men fans eller vad man säger, som liksom vill ha det mesta alltså.
För du har ju lite av en fanclub över hela världen nu.
Mm.
Så har jag sett.
Mm.
Ja, det är häftigt.
The West Manners.
Ja, precis. Det här med att ha startat och drivit ett bolag under pandemin.
Mm.
Det måste vara lite speciellt. Kanske inte för dig.
Nej.
Du vet ju inget annat.
Jag vet ju inget annat. Nej, det är sant. Nej, precis. Vi är ju mer oroliga för hur det är att ha ett företag utanför pandemi. För det här är det enda vi känner till liksom. Så att, och sen så får man ju vara liksom ödmjuk för att möbelindustrin och sådär, det är väl inte det som har påverkats mest. Så att det har ju ändå gått bra liksom. Och sen så just att vi har mycket synlighet på sociala medier gör ju att, det har också varit en stor grej under det senaste året. Vilket gör att min design har kunnat sticka ut på ett annat sätt kanske.
Så egentligen, tycker du att pandemin har den utifrån ditt företag, har den varit, om man får säga så, positiv eller negativ?
Nej, alltså jag vet inte. Det är så jättesvårt att säga, som att vi inte vet något annat. Jag tror kanske inte att, alltså det är väl klart, alltså jag tror att mer med det här sociala mediedelen, att det har varit liksom en stor grej under förra året. Men annars så, jag tror att det hade kunnat funka utan pandemi också ganska bra.
Nu när ni kommer, när vi kommer ur när vi liksom är klar med den här pandemin för den här perioden, då måste ju frakt och sånt bli lättare för er i alla fall. Inga stopp.
Ja, absolut. Det är ju en av de sakerna som jag då har mina härliga kollegor till. Så att,
så du bryr dig inte om det längre?
Jo, nej.
Nej. Det får de
sköta. Nej, men jag ska inte lägga mig i det där. Det blir bara dumt.
Det var skönt. Det är Hobnob Journal som du nu också delar kontor med. Det visste inte jag.
Nej.
Innan. Så läste jag att din önskelista för 2 år sedan, den var årskort på Louisiana, furumöbler.
Mm.
Det ser jag ju faktiskt att du har köpt lite här.
Magnibergs
möbler.
Mm.
De har varit gäst i podden.
Har de? Mm,
ja. Cool. Arkitekt och inredningsmöbler. Eller böcker menar jag.
Ja.
Och sen älskade du Parislägenheter och fjällstugor.
Ja.
Hur ser önskelistan ut idag om du får säga 5 saker eller önskningar?
Överlag så är väl önskelister bara så post-pandemisaker som man vill göra. Alltså och ut och gå på festival och ut och resa. Nej men, Louisiana sa du. Jag plockar den igen då. För jag tror inte att jag har varit på Louisiana sen jag svarade på de där frågorna. Och sen så åker jag gärna vidare till Köpenhamn. Så någon slags Danmarksresa. Och så kan jag stanna där ganska länge tänker jag. Man älskar ju Köpenhamn. Det är ju inte jätteunikt kanske men stämmer. Ja, och vad vill jag göra
med? Ja, det var 2.
Var det 2? Ja, men ja, vad bra. 2.
Ja.
Ja. Okej, men och så kan vi räkna in att jag vill gå på festival också då.
Festival.
Så då har vi 3. Sen så letar jag väldigt mycket efter en bok som heter Interiors in Color som är skriven av någon som heter Mirko Majetta eller något sånt där.
Mirko Majetta.
Alltså det låter ju finskt, men jag vet inte. Jag tror typ inte att det var finskt.
Är det någon som lyssnar så kan ni höra av er till Gustav?
Ja, verkligen. Ja, skriv till mig. Jag hittar inte den. Det är jättestörande. Så att den vill jag ha. Och sen kanske det var en till då?
Ja, en sista.
En sista. Ja, men då skulle jag gärna... vet du, ja men min mormor ska ta sin andra vaccinspruta snart, så då det kan jag få i present att få ge henne en härlig kram.
Ja, visst känns det udda att man inte kan träffa sina mor och farföräldrar så.
Mm.
Det, ja, men det var väl 5 jättefina önskningar.
Mm.
Ja, man vill ju hänga med dig till Köpenhamn där.
Ja, det är bara att hänga på.
Ja, tack. Vi kanske får ta en chartrad tur.
Ja,
busstur.
En busstur, en egen buss. Vi kan vara så låtsas att vi ska leverera. Nej, inte låtsas, men vi kan leverera någon möbel så får man åka in.
Ja. Är det någonting som ja, det här fick jag faktiskt vara lite kul när jag tänkte så här, för att du har ju ja, när jag läste på all om dig så finns det ju massor skrivet. Så därför så tänker jag att vad är det på gång nu som du inte sagt någon annanstans men som du kan tänka dig avslöja här och nu?
Vad kan det vara? Men jag sa ju innan att vi har skalat ner. Vi ska inte göra så mycket grejer nu så att, eller vi ska göra massa grejer för oss själva. Så att inga stora projekt sådär som jag har att berätta om. Men vi ska göra försöka göra lite mindre saker som kanske är lite mer lätt tillgängliga för en lite större massa då. Så kanske någon, får se, kanske någon kopp eller något sånt där liksom.
Ja.
Mm, det har vi tänkt. Sen så har vi massa spännande möbler på gång. Men ja.
Mm.
Det.
Vi går in på keramik alltså.
Ja, kanske. Ja, jag vill ju göra massa olika saker så att ja.
Ja, ja. Ja men vi tackar för det. Det var ju intressant.
Mm.
Och vi frågar inte dem mer utan vi bara tycker det var bra att få veta.
Ja.
I den här podden får man ju önska en gäst som man vill lyssna på.
Mm.
Fanny och Linn önskade att få lyssna på dig. Så nu får de ju verkligen...
Nu får de göra det.
Får de göra det. Vem skulle du vilja lyssna på?
Alltså om jag hade fått välja helt fritt, vem som helst, så hade jag... Min stora idol är Jonathan Anderson, som är kreativ chef på Loewe. Och också designer på sitt egna märke, J.V. Anderson. Han tycker jag alltid säger så himla bra saker. Men om det skulle vara någon svensk då skulle jag kanske... Ja, men jag tycker det är väldigt intressant med modevärldens sätt att hålla sig relevanta liksom, över tid och återskapa sig själv hela tiden. Och ett sånt exempel är ju Acne i Sverige. Så Jon Johansson på Acne hade varit jättespännande att höra. Sen vet jag inte vad det känns. Bara spontant känns det som en så svår person att få ur sin Acne-grotta, men...
men det tar vi som en utmaning.
Ja, det tar vi som en utmaning. Ja, men annars kanske någon annan från Modvärn, någon Karin Rådebjer eller har du haft henne?
Nej.
Nej, men det kanske kan vara intressant också.
Ja, men Johnny, då får du Johnny. Väl, vill du följa med då?
Ja, väldigt gärna. Då följer jag med.
Ja. om man vill komma i kontakt med dig så behöver jag väl, den här frågan behöver jag nästan inte ställa till dig, känner jag.
Nej, kanske.
Men hur gör man, vi kan säga det ändå, hur gör man enklast?
Ja, hur gör man enklast? Alltså, vill man ha kontakt, har man en fråga och vill ha kontakt och vill ha svar, då tycker jag man ska mejla mig. Men för då kan jag svara kanske. Men annars så hittar man ju mig på Instagram eller på min hemsida. Och hemsidan, om man skulle vilja beställa något eller fråga om pris och sådär, då är det på hemsidan.
Ja, jättebra.
Men mejla om ni vill ha svar.
Tusen tack, Gustav.
Ja, men tack så jättemycket, Johanna. Jättekul att prata med dig.
En podd från Aller Media.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.